En podcast från Aftonbladet.
Kvällen den 3 maj 2025, strax före klockan 23. Pensionärsparet Anders och Lena gör sig redo för att lägga sig. Anders skriver lite i sin dagbok och läser en stund innan han släcker och kopplar på sin andningsmaskin. Lena sätter in sin bettskena och de somnar sen som vanligt. Några timmar senare vaknar de hastigt när det hörs ett klirr. Någon har krossat en ruta och tagit sig in i deras kök. Anders sliter av sig andningsmasken och rusar upp. Lena har fortfarande bettskenan i när hon kommer ut i köket. Ingen av dem vet då att det här kommer bli deras sista stund i livet. Det här avsnittet handlar om hur ett pensionärspar hittas mördad i sitt hem i Klippan och hur polisen vid upptäckten börjar förstå att dådet måste ha skett nästan en vecka tidigare. En natt som sammanfaller med dagen för ett bröllop och en efterfest, där en överförfriskad gäst körs på porten sedan han betett sig illa. En bröllopsgäst som blandat medicin med alkohol och som säger att han inte minns någonting. Det här är Dubbelmordet i Klippan. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Ja, hur börjar den? Ja, morgonen, och så var det iväg och hämta en rökt vildsvin. För vi hade ju helgrillat vildsvin som bröllopsmiddag. Så det var jag och ett par stycken till iväg att hämta på förmiddagen. Och körde ut på plats i Penarp där vi då var under vigseln och tidigare på kvällen då.
Det här är Danne Hansen. Han bor i Klippan och han minns mycket väl den där dagen den 3 maj 2025. Det var då han och Jenny Långberg skulle gifta sig och dela glädjen med sina närmaste släktingar och vänner. De skulle hålla till på en gård i Penarp, en mil norr om Klippan. Danne skötte mycket av det praktiska.
Men jag hade mina fyra små barn för första gången själv den dagen också, så de var med på visen och så här. Och de är i dagsläget mellan 6 och 12 år gamla, så det var full fart.
Några vänner ansvarade för att förbereda mat och dryck. Danne var med där ute och fixade och donade så att allt skulle bli lyckat. Målet och löftet var att Jenny skulle få den absolut bästa dagen i sitt liv. Jenny höll under tiden på att förbereda sig inomhus med hjälp av en god vän.
Hon fixade håret på mig, hon sminkade mig och hjälpte med blombuketten och allt sånt.
Planen var att sällskapet skulle vara mycket utomhus och att bröllopsmiddagen skulle hållas i ett partytält av lite större modell. Och det började bra. Medan vännerna började med maten packade Dan upp dryck och satte på kylning.
Så jag packade upp såna grejer och satte i kyl och såna grejer och förberedde bord och stolar. Och tog emot gästerna i takt med att de ramlade in. Och sen höll koll på barnen och så samtidigt då minglade runt med gäster och så här. Och
allt som allt hade paret bjudit in ett 50-tal gäster. Bland alla de inbjudna så fanns det också en som var något av en mardrömsgäst. I alla fall i Jennys ögon. En person som heter Eddie Bager och som de känt sedan 2 år. De hade träffats och grillat några gånger ihop med andra kompisar. Sen, hipp som happ, hade det blivit så att de också firade jul tillsammans.
Ja, jag kan ju säga det att anledningen till att han var här på julafton, det är för att både jag och Danne anser att det var ingen som ska sitta ensam. Och han skulle sitta själv, så jag, okej, då får han komma hit. Men det var ju inte planerat att han skulle komma hit på lille julafton och sen inte åka hem från 6 dagar senare. Det var inte alls planerat. Och det var lite jobbigt, kan jag säga. För jag har alltid tyckt att det har alltid varit någonting med han som jag inte kunnat sätta fingret på.
Även om de försökte ta upp att det kanske var dags att åka hem, så verkade inte budskapet gå fram.
Ja, man försökte ju hinta. Men han fattade ju inte det. Det var ju inte förrän Stanne sa då det var dagen på kvällen innan och han skulle jobba igen på morgonen. Så frågade han Eddie, men kan du väl köra mig till jobb innan du ska hem? Så, ja. Det löste sig. Och det har aldrig varit så skönt att vara ensam hemma igen, kan jag säga. Det var skönt att bli man.
Eddie tillhörde alltså inte den närmaste vänkretsen. Danne och Jenny berättar att de ställt upp och hjälpt honom några gånger. Och när de hade gått igenom gästlistan en sista gång så var det på håret att han kunde få stå med på grund av att platserna var begränsade. Men sen hände en sak.
Men så hade vi oturen att strax innan vi skulle gifta oss så rasade vår bil och vi behövde bil med drag för att kunna transportera partytält och bord och stolar och diverse. Och han hade ju drag på sin bil så då kunde vi inte boka av han utan det fick vi ju vackert hålla kvar honom en lån.
Nej, Eddie hade inget emot att ställa upp. Och därför blev det som det blev. Även om Jenny gjorde allt för att undvika honom under själva bröllopsfesten.
Jag såg ju, han var i andra änden så gick jag åt andra hållet. Så det var ju så gott om folk på bröllopet så det var alltid någon annan man kunde prata med. Så jag behövde inte umgås med honom. Utan han var i bakgrunden typ.
En majdag i Skåne kan vara fantastiskt fin. Men väders makter var inte på Jennys och Dannes sida den här dagen.
Just då när vi vägde så var det uppehåll. Men det var kallt. Och sen började blåsa och regna och riktigt ruggigt väder mot slutet.
Det här ledde till att planerna fick ändras. De som ville stanna kvar lite längre fick hänga med hem på efterfest hemma hos Jenny och Danne i Klippan. Folk fick skjuts i olika bilar och tanken var kanske att Eddie skulle släppas av hemma hos sig. Men också han kom med till efterfesten. Och det var nu som det började spåra ur. Eddie, som blivit kraftigt berusad, började kommentera Jennys tonåriga dotter.
Han satt framförallt över min dotters bröst. Gud, vilka saftiga. Typ. Han är 57 och hon var 18 då. Det är inte okej. Så det, nej, fy fan.
De andra i sällskapet reagerade direkt och gav honom en tillsägelse. Sen var det inte mer med det. Festen fortsatte. Men sen hände något som fick bägaren att rinna över. Jenny fick veta att Eddie kissat i dotterns nyinköpta säng som hon fått bara ett par dagar tidigare.
Och hon blir ju vansinnig. Vad i helvete, vad fan mitt rum? Så jag bara, vad är det som händer? Så berättade hon, så gick jag ut och högtaget handlade ut. Vad i helvete sysslar de med? Va? Jag har inte gjort något.
Danne och några till förklarade då att festen var slut för Eddies del.
Men han var liksom inte otrevlig när vi kastade ut han heller. Utan när han klädde sig så gick han liksom hur lugnt och sansat som helst.
Jenny stod på balkongen och rökte. Och såg hur han gick in mot samhället. Sen fortsatte festen in på småtimmarna. När det började ljusna var Jenny åter ute på balkongen. Plötsligt var Eddie på väg tillbaka.
Då reagerade jag för han gick hukade framåt typ. Så jättekonstigt ut. Det är som en gorilla något som går. Alltså jag vet inte. Men jag reagerade. Vad fuck det är Eddie? Och när han då försvann runt husknuten. Så helvete. Jag måste kolla dörren. Och då var porten låst.
Nej, Eddie kom inte in i huset utan försvann ut i natten igen. Var Eddie hade varit under de här timmarna efter att han har lämnat efterfesten och vart han skulle ta vägen nu, det kommer stå klart först flera veckor senare. Det här avsnittet rör i allt väsentligt det som händer de där timmarna, natten mellan den 3 och 4 maj 2025. Händelser som involverar tre personer. 57-årige Eddie Bager och pensionärsparet Lena och Anders som är 69 respektive 75 år.
Ett aktivt pensionärspar som har dragit sig tillbaka till Klippans kommun för att liksom leva sina sista dagar på en lugn plats.
Det här är Susanna Nygren, reporter på Aftonbladet som bevakat det här fallet. Hon har pratat med anhöriga till Lena och Anders som beskrivit hur nöjda de två var med flytten från Malmö till Klippan.
De har beskrivit då, Anders och Lena, hur de älskar Klippan och de vill aldrig flytta därifrån för de upplever det som en väldigt lugn och trygg plats.
Samtidigt som Lena och Anders hade förälskat sig i lugnet i Klippan så höll de igång.
De var väldigt engagerade, kunde vara väldigt sprudlande och glada och skämtsamma, och de var väldigt engagerade i pensionärsföreningen i kommunen. Och jag har också förstått att Anders, han dessutom provade vingarna som statist i några filmer, så att de hade ett aktivt liv.
Den tredje personen i den här historien är alltså Eddie Bager. En kraftig man på 109 kilo som ibland beskrivits som udda.
Ja, han är ju inte känd av polisen för något grövre brott sen tidigare. Det enda polisen har på honom sen tidigare är att han har en historik av att bryta sig in hos folk och slå sönder altanrutor eller fönsterrutor.
Det här får kanske sägas vara lite märkliga brott. 1998 och 2002 hade han brutit sig in i hus på fyllan. Men inte vid något tillfälle ska han ha tagit med sig något. Han har också dömts för den här typen av inbrott, men inte för någon grövre brottslighet än så. Även om det funnits anmälningar om att han varit våldsam tillbaka i tiden. Eddie Bager har ingen relation till Anders och Lena. Han bor inte heller i Klippan. Men trots det så kommer deras vägar att korsas. Och det gör de efter att Eddie blivit utslängd från efterfesten, som ligger bara några hundra meter bort från Lena och Anders hus. Klockan är då 2:30 på natten. Eddie Bager är mycket full. Han ger sig ut på en promenad.
Enligt övervakningsbilder som finns i området så har han ju rört sig i Klippan.
Av någon anledning verkar han stanna till vid Lena och Anders hus. 13 minuter efter att han lämnat efterfesten registreras någonting på en rörelsestyrd övervakningskamera som är monterad i närheten av deras hus. Hur och varför Eddie Bager ska ha rört sig hitåt vet vi inte.
Det är lite oklart exakt hur han har tagit sig till Lena och Anders hus, men vi vet att det ligger ungefär 400 meter ifrån den här efterfesten, och av någon anledning då så går han till deras hus.
Där tycks han göra så som han gjort tidigare i livet.
Och enligt polisutredningen har han då alltså brutit sig in i Lena och Anders hus genom att slå sönder en altandörr, alltså glasrutan där, och det kan man se på bilder från förundersökningen. Och han tar sig in där och sen börjar då det här brutala våldet.
Exakt vad som händer sen vet vi inte. Av de tre som är inne i huset under de följande timmarna är det bara en som fått möjlighet att berätta. De två andra är döda. Men genom utredningen vet vi att det blivit en mycket våldsam kamp i Lena och Anders hem. Allt tyder på att Eddie beväpnat sig med en brandsläckare. Och sen har han gått i angrepp med den som vapen.
Det verkar som att han har slåtts med båda de här stackars äldre personerna, och de har kämpat för sina liv, och det finns blod på många ställen inne i deras hus.
Varför Eddie väljer att bryta sig in och attackera vet vi inte. Men det verkar som att han väcker Lena och Anders, att de troligen möter honom i hallen. Lena har fortfarande bettskenan kvar i munnen när Eddie angriper henne. De båda utsätts för mycket grovt våld, och i tumultet bräcks möbler åt sidan. Soffbordet går sönder och hamnar upp och ner. Och sen lämnar Eddie platsen. Han snubblar över utemöblerna och knäcker en pergola innan han försvinner genom en öppning i tomtens häck. När han flyr tros fortfarande Anders och Lena vara vid liv.
Den rättsmedicinska undersökningen visar också att det verkar som att de har varit vid livet ett tag efter den här brutala misshandeln.
Hur länge Anders och Lena lever efter attacken vet ingen med säkerhet. efter minuter, timmar eller till och med dagar så dör de.
Så rättsmedicin anser att de har upplevt dödsångest, de här båda äldre personerna. Så att det är ett obeskrivligt grovt våld som pågår inne i deras hus.
Och det kommer dröja innan någon får veta vad som hänt inne i Lena och Anders hus. Dagarna går.
Anders och Lenas dotter, hon börjar ju undra vad det är som har pågår med hennes föräldrar, för hon har inte hört av dem på några dagar, och sen är de dessutom bjudna på ett barnkalas och dyker inte upp, och det här är ju väldigt ovanligt för dem. Så hon blir ju orolig och tar bilen och kör upp till huset i Klippan.
Det är den 9 maj, 5 dagar efter mordet. Då gör dottern den fruktansvärda upptäckten.
Det som möter henne när hon kommer in där i huset, det är ju såklart en fruktansvärd syn, där hon själv då upptäcker det här brottet och hittar sina båda föräldrar ihjälslagna. Och det är extremt mycket blod runt omkring dem. Ja, det kan man bara föreställa sig för hur svårt det måste ha varit för henne.
När polisen konstaterat att det rör sig om ett dubbelmord når händelsen medierna.
En man och en kvinna i 70-75-årsåldern har hittats döda i en bostad i Klippan. Polisen misstänker brott och ärendet utreds som mord i båda fallen. Anhöriga är underrättade.
En olustkänsla sprider sig i Klippan. Nyheten når också brudparet Danne och Jenny, de som vi pratade med i början av avsnittet.
Det var riktigt obehagligt, för det är så pass nära.
Det är knappt 200 meter upp till deras hus härifrån. Så det, och jag går i det hållet när jag går till stationen varje morgon. Så går jag ut, och där är fortfarande avspanningsband runt deras hus och grejer. Så det är fortfarande lika obehagligt liksom, när man tänker på hur nära än det var. Liksom, så.
Jenny och Danne berättar att de följde nyhetsrapporteringen, även om inte så många detaljer kom ut i början. Mordet upptäcktes alltså den 9 maj. Men det var inte då som det hade begått.
Men sen när det väl kom fram att det var natten mellan den 3 och den 4 maj, då började man liksom tankarna snurra.
Natten mellan den 3 och 4 maj. Alltså samma natt som Jenny och Danne hade haft efterfest efter sitt bröllop. Och då tvingats kasta ut en gäst som promenerat bort i riktning mot det hus som nu blivit en mordplats. Någon dag efter upptäckten stod plötsligt polisen utanför Jennys och Dannes hus.
Och så blev vi stoppade av polisen här ute på gräsmattan. Och de frågade mig om de får lov att ta foto på mina skor, för jag hade arbetsskorna på mig. Och Eddie, han fick mina tidigare arbetsskor som jag hade haft tidigare, 6 månader innan. Så jag förstår ju att de ville ha foto på mina arbetsskor. Så, och det var där då började vi liksom lägga in han i pusslet liksom, att vänta här nu. Men man ville ju fortfarande inte tro att det var han. Absolut inte.
När Jenny och Danne började lägga pussel så började en kuslig bild framträda. Det var så många omständigheter som pekade mot en viss person som de kastat ut från sin efterfest.
Alltså generellt sett så han var ju trevlig och alltså, hjälpsam och så här, men speciell alltså. Milt sagt. För det, han kunde liksom få för sig sådana här grejer att skulle man prata så skulle man gå ut i köket och låta telefonerna ligga här inne för de kunde vara avlyssnade och ja, massa sådana här. Han hade ju sina egenheter om man säger så. Och sen hade han ju ett väldigt speciellt humör.
Eddie var känd för att kunna brusa upp. Men det var inget som han hade visat under bröllopet.
Nej, alltså han var som man brukar vara, lite gladare än vanligt och lite mer förfriskad än man brukar bli. För oftast när vi träffades så det blev lite drickar och sådana grejer, så han drack oftast väldigt lite så. Vilket han inte gjorde denna gången då, för han blev rätt så bra i hammaren.
Dagen efter verkade Eddie låg. Han hade inte några invändningar alls när Danne tyckte att han skulle få betala 3 000 för en ny säng och madrass.
Jag har skickat sms till henne att du får se till att pynta för det du liksom gjorde bort det med. Och det är inga problem alls. Det kom en swish bara minuterna efter att jag hade liksom skickat meddelandet på halva beloppet. Och sen hörde ju hans son av sig till Jenny om andra halvan.
Eddie kom också förbi Jenny och Danne den 4 maj för att hämta sin jacka.
Så lite tröttare än vanligt och lite mer lågmäld och sådär. Och lite skamsen, rätt så skamsen var han faktiskt. Så han skämdes ju, det gjorde han. Men i övrigt så var han som man brukar vara, liksom så.
Nej, det märktes ingenting speciellt med Eddie dagen efter bröllopet. Ingenting som stack ut. Men när Jenny och Danne nåddes av nyheten några dagar senare att ett pensionärspar hade hittats mördare, då började tankarna snurra.
Sen började vi prata med gemensamma vänner och sånt till oss och sa också att tror ni det kan vara han? Och, ja, vet, man började spekulera. Och ingen av oss ville ju tro att det var han, liksom så. Men sen då när pusselbitarna mer och mer, allting pekade ju på att allting rimmar för att det skulle kunna vara. Men man vill ju inte tro det ändå.
Det är alltså den 9 maj som Lena och Anders hittas mördade i sitt hus. På brottsplatsen finns en hel del spår och ledtrådar. För mördaren har lämnat ett närmast övertydligt spår efter sig. En sorts visitkort. En blodig plånbok som ligger mellan kropparna med ett betalkort.
Ja, det är ju så att gärningspersonen tycks ha gjort det väldigt enkelt för polisen. Mellan de båda två döda kropparna så hittas en plånbok och det är Eddie Bagels plånbok.
Någon vecka efter att dubbelmordet upptäckts har polisen i tysthet ringat in en misstänkt. Och Jenny fick en inofficiell bekräftelse på att det var just den jobbiga bröllopsgästen Eddie Bager. En polis råkade nämligen försäga sig.
Polisen gick runt och knackade dörr. Och på torsdagen den 15 så hade jag sagt att det är morgon, fredag. Jag ska till polisen och berätta allt det här, alla, vad som har hänt, allting. Så de får alla uppgifter. Och sen när jag då berättade, så den ene polisen, när jag letade upp på Facebook och visade bilden. Och den ene polisen, oh fuck, det är ju klockrent. Oops. Sen blev han tyst för han sa för mycket.
Dagen därpå greps Eddie Bager och snart häktades han. Då blev det offentligt att det var han som var misstänkt för dubbelmordet. Det ledde till mycket känslor.
Samtidigt som jävligt jobbigt att det var någon så nära. Men samtidigt, de har tagit fast den. Det är ingen som går lös. Så det var väldigt blandade känslor.
Det var alltså plånboken som ledde polisen till Eddie Bager. När polisen fortsätter utredningen hittar de fler spår som än tydligare knyter honom till mordet.
Dessutom kan man också se honom på övervakningsbilder som man hittar då på kameror inne i klippan. Där han till synes då oberörd går omkring på morgonen då den här dagen när man misstänker att paret blev bragda om livet.
Ja, Eddie Bager fastnar flera gånger på film tidigt på morgonen den 4 maj. Alltså timmarna efter att mordet tros ha begåtts. Han verkar strosa runt planlöst i klippan. Han går förbi en bensinmack. Sen verkar han gå in i en trappuppgång. Lite senare stannar han till och pratar med en kvinna innan han går vidare. Klockan 7, efter drygt en timmes promenerande, syns han när han går längs en väg som leder ut från klippan. När polisens tekniker fortsätter undersöka blodspåren på brottsplatsen blir bevisningen än starkare.
Den rättsmedicinska undersökningen har ju också hittat att han dessutom lämnar fingeravtryck i blod i köket efter dådet.
Spåren efter honom är mer än tillräckliga för att Eddie Bager ska gripas. Den 16 maj, en vecka efter att Lena och Anders hittats, slår polisen till mot hans hem. Där görs ytterligare fynd.
Ett bälte i en låda och det bältet har både Anders och Lenas blod på. Så att bevisen mot Eddie Bager är ju ganska tydliga inledningsvis.
Att bevisningen är stark verkar även gå upp för Eddie själv. Det märks när polisen förhör honom.
Han säger ju att han tror att han kommer bli dömd för det här, men samtidigt så säger han minns ingenting. Och det är det väldigt märkliga i den här historien, att han minns verkligen inte vad som har hänt. Det är vad han säger själv i alla fall.
Nej, Eddie Bager säger att han inte minns någonting av det här. och han har en förklaring till varför.
Under polisförhören så hävdar han att han måste ha druckit en spetsad öl av något slag. Han säger i polisförhören att ölen smakade liksom oljigt sådär. Så han hävdar att det är någon som har stoppat någonting i hans öl då. Och på grund av det har han blivit så galen så att han har gjort det här, det här grova mordet.
Samtidigt finns det andra delar där hans minnen verkar glasklara. Han kan till exempel visa den exakta vägen han gått efter mordet. Något som går att bekräfta med filmerna från övervakningskamerorna.
Allt som har skett inne i huset där vid tiden för dådet, det säger han ju att han inte minns någonting om. Men sen när åklagaren pressar honom på andra delar, vad som har hänt både före och efter det här dådet, då minns han hur han har gått och han minns att han har varit framme vid ett hus och ringt på, och han minns liksom att han ringde till sin vän och beställde att han skulle bli hämtad och liknande saker. Så det är ju saker i den här redogörelsen som tycks halta.
Utredningen mot Eddie pågår i månader. I januari 2026 är den klar och åtal väcks. Men trots att det finns mycket som knyter Eddie Bager till mordet så återstår några frågetecken. Bland annat spåren på brandsläckaren, som tros vara mordvapnet. Eller kanske rättare sagt, avsaknaden av spår.
Polisen anser ju att det är en brandsläckare som har använts som mordvapen. Men det finns inget DNA-spår på den från Eddie Bager. Det är inget som knyter honom till den här brandsläckaren.
Dessutom är motivet fortsatt en gåta.
Och det är det som är så märkligt med det här mordfallet. Jag har själv tänkt många gånger när jag har bevakat det att det är någonting som känns väldigt märkligt, väldigt konstigt. Det enda mönstret man kan se är då att han har en historia av att ha brutit sig in hos olika människor för att han vill in och lägga sig och vila när han är berusad, eller bara för att han ska liksom ställa till det på något sätt. Så han har slagit sönder fönster ut och brutit sig in hos folk tidigare. Där finns en historia, men att gå till den här ytterligheten, att det blir den här typen av extremt grovt dödligt våld, det var det nog ingen som skulle kunna föreställa sig att den här mannen skulle kunna genomföra.
I mitten av januari börjar rättegången. Den hålls i Helsingborgs tingsrätt. Nu ska det prövas om bevisningen mot Eddie Bager håller. När förhandlingen pågått ett tag är det till slut dags att höra Eddie själv.
Ja, men nu vill du veta vem jag är.
Först. Ja, säg, det får du själv. Ja. Men berätta lite vem du är då. Börja så då, så kan sen åklagaren ansluta med frågorna.
Jag är 58
år. Vänta, förlåt. Vi ska bara starta inspelningen så den är igång. Ja. Okej, varsågod.
Jag är 58 år kille som har jobbat hela mitt liv. Jag började jobba när jag var 30.
Så du jobbar, jag hörde inte.
Jobbat hela mitt liv.
Ja.
Alltid arbetat.
Mm.
Och jag började när jag var 13 arbeta med mitt första jobb. Och det har gått hela mitt liv genom att jag alltid arbetat. Alltid haft någonting att göra.
Eddie börjar berätta om olika jobb han haft och att han tar olika mediciner för sin ADHD. Och sen kommer han fram till bröllopsdagen, som föregåtts av att han blivit uppsagd från sitt jobb och varit sjukskriven 14 dagar.
Och hade hög feber. Och hade varit rätt så dålig kanske innan jag skulle på bröllopet. Jag tyckte att när jag vaknade på morgonen kände jag att jag mådde bra. Inga feber, ingenting. Tänkte jag kan väl gå på festen.
Vid tvåtiden på eftermiddagen blir han upphämtad av några bekanta och de åker till Penarp där bröllopet ska äga rum. Även om det ska bjudas på en del dryck har Eddie med sig egna öl. En hel platta. 24 burkar.
Det var mycket öl fram och tillbaka åt alla håll och kanter. Jag höll mig fram starkspriten helt och hållet. Så jag bara öl vid drack. Jag har sagt att jag har jättemycket öl med mig. Jag delar väl ut över hälften av alla mina öl till kompisar runt omkring. För ingen har öl med sig.
Sen när vigsel och bröllopsmiddag är avklarade har klockan börjat närma sig 8 på kvällen.
Så kör de hem till min kompis och de ska gifta sig att ska vi fortsätta att festa där. Jag följde mig. Och jag har väldigt få minnen.
Minnet börjar svikta. Men i bilen från Penarp på väg mot efterfesten i Klippan kommer det fram en flaska sprit.
Jag kommer ihåg att vi satt i bilen och att de sträckte en flaska sprit till mig. Den dracks, jag vet inte hur mycket jag drack, jag har ingen aning om.
Och det är hans sista minnesbilder av kvällen.
Sjön vi kör från Penarp så är det helt blankt. Jag har ingen aning om någonting. Jag kommer inte ens ihåg att jag har blivit utslängd från fest.
När åklagarna sen börjar ställa frågor minns han ändå en del. Bland annat att det är god stämning när de kommer fram.
Jag vet jag, jag gick på toaletten och hade hört på att dricka en ölburk. Och när jag kom tillbaka så reagerade jag för att de smakade konstigt. Och därför får jag undra om jag hade fått någonting i mig. Någonting som inte skulle vara då.
Okej.
Okay. Jag menar, ölen var inte avslagen. De var relativt nyöppna. Så att, men det var någon konstig smak som jag reagerade på.
Eddie funderar på om någon drogat honom men kan inte ge någon riktig förklaring till varför i så fall någon skulle ha gjort det. Han minns i alla fall att han är på toa några gånger men att han ska ha kissat i en säng. Det får han veta först dagen efter. Åklagaren frågar hur han tog att han blev utslängd.
Blir man utslängd så blir man utslängd. Så det är inte mer med det. Det är ingenting att bråka om.
Nej, du tror inte att du kan ha blivit arg då?
Jag vet faktiskt inte.
Utifrån din egen kännedom om din person, är det troligt att du blev arg när du blev utslängd?
Jag vet faktiskt inte. Sen jag började käka mina ADHD-medicin så brukar jag aldrig gå upp och brusa upp.
När du tar din medicin brukar du aldrig...
Brusa upp, nej.
Nej, okej.
Det blir en diskussion om han blandat medicin med alkohol under kvällen, men det verkar inte bli någon riktig klarhet. När han blir utslängd tänker han gå förbi en kompis för att se om han kan få skjuts hem. Men när han inte är hemma så funderar han på andra sätt att ta sig hem. Åklagarna fortsätter att fråga om hur Eddie gick inne i Klippan. De låter inte övertygade om att han är helt sanningsenlig när han hävdar att han inget minns. Eftersom den väg han först ritat upp på en karta hos polisen stämmer helt med vad övervakningskameror dokumenterat och var hans mobil varit uppkopplad. Den promenaden tycktes han minnas. Åklagarsidan kommer sen fram till brottsplatsen, pensionärsparets hus och att det finns spår från honom på en rad ställen.
Ja, mina fingeravtryck och då har bevisningen varit här.
Mm. Så det... Har du något minne av att du har slagit sönder rutan?
Ingenting överhuvudtaget.
Har du något minne av att du har öppnat dörren?
Nej.
Nej. Finns det någon minnesbild alls? Från det här huset?
Inte överhuvudtaget.
Har du någonsin träffat Anders eller Lena?
Nej.
Har du någon minnesbild av att du har stött på dem i deras bostad den här natten?
Nej, inget jag minns.
Nej.
Nej, minnesbilderna är obefintliga. Och det gäller även de andra spåren in i bostaden som åklagaren tar upp.
Du har avsatt ett fingeravtryck med Lenas blod. Och då kan jag inte... Det har du gjort på dörren till höger i hallen. Och sen har du avsatt ett fingeravtryck med blod på deras soffbord. Och då kan jag inte dra någon annan slutsats än att du har haft Lenas blod på dina händer eller på din hand. Vad tänker du om det?
Jag har sagt, jag har inget minne överhuvudtaget att jag varken tatt eller slutt eller någonting på det.
Har du någon gång under natten när du börjar komma ihåg saker eller framåt morgonen reflekterat över att du har blodiga händer?
Alltså, jag har inte alls märkt någonting att jag har blodiga händer.
Nej.
Sen kommer vi till frågan om plånboken. Hur kommer det sig att Eddies plånbok låg mellan Anders och Lena när de hittades?
Vill du kommentera att din plånbok låg mellan kropparna?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag upptäckte att de var borta första dagen efter.
Vad brukar du ha din plånbok?
I benfickan, mina byxor.
Åklagaren trummar på och fortsätter fråga om plånboken. Eddie är svarslös.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag upptäckte att jag var med min plånbok dagen efter. Så att,
inget minne av något tumult som skulle kunna liknas vid liksom kamp, brottning, fight som slutar med att plånboken åker ut ur fickan?
Nej, ingenting.
På ungefär samma golvyta så fanns det en blodig brandsläckare. Har du använt den brandsläckaren på något sätt?
Jag har ingen aning. Ja, överhuvudtaget.
Nej, han minns inget alls.
Vad tänker du om att du har varit på platsen och att du inte överhuvudtaget minns vad du har gjort där?
Det är jättejobbigt när man inte kommer ihåg vad man har hittat på.
Mm.
På filmer syns ganska tydligt vad Hedy Bager har för kläder den här natten. Men när polisen griper honom går de inte att hitta.
Tycker du inte det är märkligt att samtliga de här fyra plaggen, kepsen, skjortan, byxorna, båda skorna, som du hade på dig den här natten när du bevisligen var på mordplatsen, slängs eller mystiskt försvinner så att polisen inte kan hitta dem trots att de letar överallt?
Skorna slängde jag för de var sönder. Det är jättemärkligt.
Eddie förklarar att han slängt kläder i den här vevan som han upptäckt blivit mögliga. Kläder som legat i säckar i ett hästsläp.
Och att skjortan och byxorna kom med när jag slängde en massa kläder, det får man inte så sagt förvånande. Man sitter och tittar på en massa skjortor och upptäcker att allt är möjligt. Till slut tappar man det och så slänger man det.
Mm.
Jag slängde allt ihop och det var i mina säckar. Och det är inte så roligt att slänga kläder på en massa tusen.
De var inte blodiga då?
Nej.
Det är inte därför du har slängt dem?
Nej, absolut inte.
Jag tänker, det var ju blod på ditt skärp.
Jag har ingen aning varför det var blod på mitt skärp.
Nej. Vet inte du hur det har kommit dit?
Nej.
Nej.
Nej, mycket längre än så kommer inte åklagarna. Eddy Bagers minne är blankt från de mest kritiska timmarna den här natten. Och skorna och kläderna är borta. Förutom ett blodigt bälte. Ett par veckor efter rättegången kommer domen.
En 58-årig man döms till livstidsfängelse för mordet på ett äldre par i Klippan. Det meddelade Helsingborgs tingsrätt under onsdagen. Brottet inträffade i maj förra året då mannen efter att ha blivit avvisad från en efterfest tog sig in i parets bostad och slog ihjäl dem.
Ja, Eddy Bager döms till livstidsfängelse för mord i två fall. Helsingborgs tingsrätt skriver i domen att gärningarna är särskilt hänsynslösa. Att våldet skett på ett rationellt och metodiskt sätt. Att Eddy Bager ska ha blivit drogad finns det inga bevis för. Rätten tror inte heller på hans minnesförlust. Han har haft avsikt att döda. Under arbetet med det här avsnittet överklagar Eddy Bager till hovrätten. Han står fast vid att han inget minns och därför varken kan erkänna eller förneka gärningarna. Men han medger att han varit på platsen, men menar att det inte bevisat att det är han som är mördaren. Han vill därför bli frikänd, i vart fall få sänkt straff. Hur det hela slutar rättsligt återstår alltså att se. Det har gått snart ett år sedan pensionärsparet hittades mördade i Klippan. För Jenny och Danne hade varit en omtumlande tid. Två personer som bodde i deras närhet föll offer för ett mycket brutalt våld. Och förövaren var en i deras bekantskapskrets som var med på deras bröllop. Minnet av bröllopsdagen kommer för alltid vara förknippad med den här händelsen som inte bara påverkat dem.
Som sagt, det har ju påverkat hela samhället. Har du gjort alltså det? Inte bara oss som det var väldigt nära, så det har ju varit väldigt nära både deras grannar, för de var ju väldigt sociala med sina grannar och sådana saker. Och jag kände ju igen fotorna när man fick se dem första gången så, men det är liksom ingen man har sprungit på mer än kanske gått förbi affären och sådana här grejer. Men det man har hört och så om dem, eller det man har lärt känna dem genom, det är ju vad man har fått höra och läsa om dem och så här. Och det var ju två väldigt fina människor tydligen som blev bragda om livet, och det är bara en tragedi, alltså det är riktigt tråkigt, är det.
Jag lider med dottern som hittar dem. Inte bara för att de är döda, men sen har sett vad han har gjort. Och sen för att veta att de inte dog direkt. Alltså det är fuck, alltså vilka mardrömmar hon måste ha. Så fruktansvärt.
Samtidigt återkommer många olika tankar och känslor.
Man fick ju ändå liksom, ja, ont i magen när man fick höra liksom vad det var som hade hänt och när det hade hänt och så här. Och då började ju tankarna snurra på riktigt. Och så fick man skuldkänslor för att man kände skuld till det. Och det gör jag fortfarande till och från, om jag ska vara helt ärlig. Men så kommer ju de tankarna med, okej, om vi inte hade skickat ut han hade varit kvar här, vad hade kunnat hända här?
Med tanke på att han satt och dreglade över min dotter och hennes kompis. Så det är jävligt jobbiga tankar.
Mm.
Så det, man önskar det skulle vara ogjort helt och hållet.
Absolut.
Jenny och Danne tror inte heller på Eddies berättelse om minnesförlust. De tycker istället att han borde erkänna. För allas skull. De har svårt att frigöra sig från obehagstankarna att en person som de umgåtts med och som verkar ha levt ett ganska normalt liv plötsligt kunnat explodera.
Det är det som är så jävla skrämmande. Liksom på det, han har ju varit en tidsinställd bomb alltså. Och det kan ju ha hänt precis när som helst. Det är det som är så jävla otäckt.
Du har lyssnat på Dubbelmordet i Klippan. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio P4 Kristianstad. Producent var Marcus Ulfsand. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.